بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Vi fortsätter att gå igenom al-afnan al-nadiyya och vi talar om al-amr bil-ma'ruf och nahyun al-munkar, att påbörja det goda och att förbjuda det onda. Och det här blir den tredje lektionen i det ämnet. Sheikhen fortsätter och säger att de lärda har satt ett till villkor för att påbörja det goda och att förbjuda det onda. Och det är att det inte leder till någonting värre, till någonting större. Baserat på den islamiska principen som säger att om man väljer, eller man måste välja mellan två dåliga saker, så väljer man den minsta. Och att om man ska avfärda två dåliga saker, så ska man avfärda den värsta. Okej? Och vi kommer förklara det här djupare sen, den här principen. Vissa förstår sig inte på hur kan det finnas någonting ont i att inte påbörja det goda och förbjuda det onda. Men vi kommer nämna exempel på det sen i kärlet. Sen säger Sheikhen den fjärde punkten. Och det är tydliggörandet av att den största nivån av att påbörja det goda och att förbjuda det onda är att säga sanningens ord, ett sanningens ord till den muslimska ledaren som är förtryckande. Baserat på hadithen som berättas av Abu Dawud och Tirmidhi och som är Hassan från Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: den bästa av jihad är att säga ett sanningens ord eller ett rättvist ord hos en förtryckande makthavare. Den bästa formen av jihad är att säga sanningens ord hos en förtryckande makthavare. Och det finns många frågor som faller in här. Och Sheikh Mohammed al-Amin al-Shingiti rahimahullah säger att känn till, eller vet att den här hadithen är autentisk. Och folk förhåller sig till makthavarna på tre olika sätt. Den första, de som kan ge makthavarna råd. De som kan gå in till makthavarna och ge dem råd gällande de synder och brister som begås. Utan att det leder till någonting värre. Personen som då går till ledaren och beordrar honom med det som är rätt och förbjuder från det som är fel är en mujahid. Han är en krigare. Och han får ingen synd på sig. Även om hans råd inte accepteras. Och rådet ska ges bil maw'idha til hasana. Man ska ge rådet med en god predikan, en god förmaning, med mjukhet. För det finns större chans i detta, i att rådet accepteras. Okej, okay? Så det här är första kategorin. De som kan gå till makthavaren och säga att du gör fel, du borde göra sig och så, privat. Han ska göra det. Och om han gör det är han mujahid visabilillah. Och om han dödas är han en martyr. Den andra kategorin, de som inte kan gå till makthavaren på grund av hans högmod och hans stränga styre och sättet han behandlar, eller att han inte vill acceptera de som påbörjar och de som förbjuder. Och då så säger Sheikhen att i det här fallet så ska man hata det som han gör med hjärtat. Och det här är den minsta formen av tro. Och den tredje kategorin, och det är de personerna som är nöjda med det som makthavarna gör. Makthavarna syndar och förtrycker folket. Och man är nöjd med detta. Man finner behag i detta. Och följer ledarna i det som de gör. Den här personen delar synd med makthavaren. Han får också synd som makthavaren. Baserat på hadithen av Salama Hind bint Abi Umayya radiyallahu anhuma radiyallahu anha, att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: det kommer komma makthavare över er, för ta'rifuna wa tunkiruna, ni kommer att gilla vissa saker och ni kommer att hata andra saker. Och så sa han: den som hatar, han har frigjort sig själv, alltså från synd. Wa man ankara faqad salim, och den som förbjuder ledaren från synd har klarat sig undan, alltså synd. Men den personen som är nöjd och följer, alltså det är han som får synd på sig. Och då så sa sahaba: ja Rasulullah, ska vi inte strida mot dem med våra svärd? Han sa nej, inte så länge som de ber. Och den hadithen berättade av muslim. Så han sa i alla fall att den personen som hatar med sitt hjärta och inte kan ändra med handen eller med tungan, han får ingen synd på sig. Han har gjort sin plikt. Och det minsta man kan göra är att hata det förtrycket och de synder som man ser. Och den personen som ändrar så gott han kan har också klarat sig själv undan från synd. Men den personen som är nöjd och följer ledaren och stödjer honom får också synd på sig. Och sen nämner Sheikhen nästa punkt. Nyttor som finns i att påbörja det goda och att förbjuda det onda. Han säger, det råder inget tvivel om att den här stora pelaren av islam har många nyttor som vi finner i Koranen och i Sunna. Den första, att man får belöning av Allah Ta'ala då man gör den här plikten. Det har berättats från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Att den som kallar till någonting gott får samma belöning av den som gör det. Får samma belöning som den som gör det. Och den här hadithen är autentisk. Och den här hadithen är fayda. Många säger att det är den största hadithen i dygden för kunskap. Det finns ju många hadither som talar om dygden av kunskap, eller hur? Hur bra det är att studera och lära sig. Det här är, som Ibn Abdelbar nämner, Ibn Abdelbar el-Maliki, han ser en av de största haditherna för de lärda. Den som kallar till någonting gott får samma belöning som alla de som agerar ut med det här goda. Tänk er hur mycket belöning de lärda får. Allt som de lär ut och folk praktiserar får de belöning för. Och det som folket sen i sin tur lär ut till andra får de också belöning för. Alltså det är oändlig belöning. Kan ni tänka er Imam Bukharis belöning? Och så vidare. Om du lär en person al-Fatiha, varenda gång han läser Fatiha så får du belöning. Varje bokstav 10 hasanat. Och kanske ännu mer belöning för att han ber med den här Fatiha och så vidare. Hela livet ut. Så det finns mycket belöning i att lära ut. Eller, alltså lära ut betyder inte att du sitter och läser en bok för folk. Du kan vara på gatan. Du säger, achi, det här är sunna. Det här är inte tillåtet. Det här är bidda. Det här är haram. Så länge personen praktiserar det så får du belöning för det. Och även om han inte bryr sig om det du säger så får du ändå belöning för att du har förmedlat det goda. Alltså det i sig själv är en god gärning. Att påvara det goda och att förbjuda det onda. Och en viktig punkt som många inte känner till i dawa är att Allah Ta'ala har beordrat människan att förmedla budskapet. Okej? Okay? Och han har inte beordrat oss att folk ska acceptera det som vi säger. Det här är en viktig punkt som många inte känner till. Vad är det som åligger oss? Att förmedla budskapet. Kalla till islam, se halal, haram, sunna, bidda, akthari och så vidare. Men det står ingenstans i Koranen att folk måste acceptera det du säger. Det här är upp till dem. Om de inte gör det så får de straff av Allah. Och många tror att folk måste acceptera det jag säger. Annars har jag inte lyckats. Och det är inte så. Det fanns profeter som kallade folket och ingen ville lyssna på vad de sa. Som det nämndes i hadithen att en profet kommer ensam på domedagen. Ingen ville lyssna på honom. Har han misslyckats? Nej. Han gjorde sitt jobb. Han har ingen brist i sin uppgift. Utan felet är på folket. Så det här är viktigt att Allah har inte ålagt oss med resultat. Han har ålagt oss att förmedla budskapet. Det ska man alltid tänka på. Att man inte är en misslyckare för att ingen lyssnar på vad man säger. En annan punkt är också att Allah har ålagt oss att förmedla budskapet på ett visst sätt. Och vi förmedlar det som Allah vill att vi ska förmedla och inte det som folket vill. Folket kanske inte vill höra halal och haram, föreläsningar om aqida och tawhid och sånt. Men det är det som Allah säger att vi ska förmedla, då är det det som vi gör. Vare sig folket gillar det eller inte. För vissa som är dawa, det enda de tänker på att det ska vara mycket folk. Alla ska gilla mig och alla ska tycka om mig. Jag ska bli känd och så vidare. Som vissa sa att, men vadå om jag pratar om tawhid, var någon i Sverige som säger sig göra dawa. Om jag pratar om tauhid, ingen kommer komma på mina föreläsningar. Folk kommer fly. Och det här är helt fel, det är helt batil. Det betyder att hans dawa går ut på att samla folk. Eller hur? Att han ska vara känd. Och därför finner vi att han har blogg med sitt namn, foto på sig själv och så vidare. Hans dawa går ut på att kalla till sig själv. Alla yahdi. Så det viktigaste är att förmedla budskapet så som alla vill. Och sen om folk lyssnar eller inte lyssnar, det är inte upp till dig. Så den första visheten med att påbörja det goda och att förbjuda det onda är att man får belöning av Allah Ta'ala. En annan punkt är också att du har gjort vad som åligger dig. Du har inte längre någon synd på dig. Allah säger att du ska göra denna gärning, då gör du den. Om du har gjort den så får du ingen synd. Bara att du vimma. Den tredje punkten. Att Allahs budskap ska nå människorna. Vad som är obligatoriskt och vad som är förbjudet. Att du har förmedlat budskapet till människorna. Det är också en vishet bakom detta. Som Allah säger, rusulen mubashirina wa mundhirina liyalla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Sändebud mubashirina wa mundhirina. De kommer med glada nyheter och de varnar folket. Så att folket inte ska ha någon ursäkt hos Allah. Efter profeterna. Så att folket inte ska ha någon ursäkt hos Allah efter det att profeterna har kommit. Så folk ska inte säga jag visste inte. Utan budskapet har förmedlats. Och efter profeterna så är det de lärda som har den här uppgiften. Och vi ska också kalla folk till det goda som vi vet och förbjuda dem från det onda som vi vet. Okej. Och vi ska läsa lite andra principer gällande det här med att påbörja det goda och att förbjuda det onda. För det är en väldigt viktig punkt. Så vi tänkte nämna lite fawaid här. Det första punkten är att man måste vara säker på att det som personen gör är en synd. Det som personen gör är en synd. Inte att det är någonting som är ogillat. Eller någonting som du kanske tror är en synd. Men inte är en synd. Jag kommer en gång när jag var ny muslim. Så var det en man från Tablir, tror jag, som hade kommit. Jag var helt ny muslim. Och jag satt efter bönen, eller före bönen, med fötterna mot Mekka. Okej? Okay? Och han började skrika. Han säger, är du galen? Har du ingen aql? Fattar du ingenting? Är du dum? Typ. Värsta hårda orden. Det har fått göra så, haram och allting. Han blåste upp grejen jättemycket. Alhamdulillah. Jag fattar inte mycket. Jag tog bort fötterna typ. Men nu vet jag att det inte ens någonting haram. Så kolla hur fel han hade i sin dawa. Tänk om en person är svag som ny muslim. Och ser vad det här för idiot är. Jag lämnar den här religionen. Eller hur? Vem vet? Och det var inte ens någonting haram. Och han började göra värsta inkar. Alltså förbjuda det hårt. Så det händer ibland att folk förbjuder saker som inte är haram. Kanske inte ens är ogillade. Så det första man måste veta är att den här saken är haram. Och en annan punkt är också att det ska inte vara någonting som det är ikhtilaf i olika åsikter. Och olika åsikter, det finns två sorters olika åsikter kan vi säga generellt då. Olika åsikter i furu, i islams grenar. Och olika åsikter i islams grunder, i aqida. Och vi säger att det finns ingen ikhtilaf i aqida, så det finns bara en korrekt aqida. Och om någon har en annan åsikt så får man, ska man självklart förbjuda detta. Men den ikhtilaf som är tillåten, alltså det är förbjudet att ha ikhtilaf i aqida. Det finns ingen ikhtilaf i aqida. Den ikhtilaf som är tillåten är i furu, i grenar. Som till exempel, en person säger en tashahud, en annan person säger den på ett annat sätt. Och båda baserade på en autentisk hadith. Okej? Okay? En person rör på fingret i bönen. En person håller fingret still. Det är saker som det är... Okej. Okay. En person läser fatih här bakom imamen. En person läser inte fatih här bakom imamen. Då kan man inte börja att kritisera den här personen och säga haram, taqilla, din salah är batil, din salah är ogiltig och så vidare. För det råder olika åsikter i frågan. Och personen baserar sin åsikt på bevis och på vad de lärde säger. Det man kan göra är att diskutera frågan. Säg, jag tycker, si och så. Den här chefen använder de här bevisen. Jag tycker det som du gör är en svag åsikt till exempel. För att försöka komma fram till sanningen. Och det är helt okej. Men att börja säga haram och så vidare på saker där de lärde har olika åsikter, nej. Förutom om det är en svag åsikt. Ibland har de lärda olika åsikter, men de har ibland svaga åsikter som strider mot bevisen eller går emot bevisen. Som om någon kommer och säger att jag ska gifta mig med den här tjejen utan pappans tillåtelse. Abu Hanifa säger halal. Då säger vi nej. Då får du göra inkar. Du får säga åt honom, det här är fel. Du ska säga det. För att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns inget giftermål förutom med pappans tillåtelse. Eller med walins tillåtelse. En förmyndigares tillåtelse. Så här, personen har valt en felaktig åsikt som strider mot bevisen. Och då måste man säga åt honom att det är fel. Förstår ni? Men om det är en fråga där det finns liksom, bevisen kan tolkas på olika sätt och så vidare, och de lärda säger olika saker, då kan man inte börja göra inkar på den här frågan. Okej? Okay? Då låter man personen vara, men man kan, som jag sa, diskutera frågan. En annan punkt är också att synden som man förbjuder ska vara öppen. Personen ska begå den öppet. Man får inte spionera på folk. Du får inte gå och kolla in i folks fönster för att se om de dricker alkohol eller inte. Och sen gå och knacka på och säga taqillah haram. Det får man inte göra. Det är förbjudet i islam. Det som folk gör hemma har vi inte med att göra. Det är inte tillåtet. Förutom om man vet att personen har en alkoholfabrik hemma eller liksom tillverkar narkotika hemma och du har fått liksom saker som tyder på det, då får polisen eller någon göra razzia hemma hos honom. Det är en annan sak. Men vi talar generellt. Vi ser någonting fel, då säger vi till. Någon som dricker alkohol på gatan, du kan säga till. Ge råd. Men du går inte och spionera på folk. Det är inte tillåtet. För profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdhab al-hadith." Jag varnar er för misstankar. För misstankar är det lugnaktigaste av tal. "Wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu." Och sen så sa han då: "Och spionera inte på varandra." Till slutet på hadithen. Så man ska inte spionera på varandra. För det nämndes också en annan hadith att om du försöker att finna din broders fel eller muslimernas fel, så kommer du att korrumpera dem. Du kommer att förstöra dem. Så det här ska man akta sig för. Men om personen då syndar öppet, så ska man se till om han gör någonting fel. Vad är faran i att synda öppet? Är det någon som vet? Vad finns det för hadith som nämner hur farligt det är att synda öppet? Skryta om sina synder. Ja.
Alltså jag tänkte att, jag vet inte riktigt, men jag skulle gissa att de andra kan börja tro att det är okej att göra så.
Nej, det är en sak som kan komma som resultat. Men vad är hadithen som nämner hur farligt det är att ta lätt på synder och synda öppet och skryta om synder? Ja, typ, fast det är inte riktigt så.
Kan inte vara att Allah, om Allah förlåter synden, så skryter han om den. Och då är inte den förlåtningen.
Nej, som brodern sa här, hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Alla från min umma kommer att bli förlåtna förutom al-mujahirun, de som gör det öppet. Och så sa han ett exempel på att folk gör det öppet är att en person gör en synd på natten. Och på morgonen så har alla täckt, han har dolt den här synden från personen. Ingen vet om att han har gjort den här synden. Men personen går och säger fulan, du, jag gjorde den här synden. Jag gjorde si och så i natt. Då Allah Ta'ala täckte honom. Så han har tagit bort alltså det skynket eller det som Allah Ta'ala har dölt den här synden med. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så det är väldigt farligt att synda öppet och att skryta om synder. Som många gör. Jag tycker det är coolt att prata om hur mycket de har druckit. Hur många tjejer de har haft och så vidare. Och det här är väldigt, väldigt farligt. Personen, som du sa, så här blir inte förlåten. Och Ibn Battal säger i förklaringen på den här hadithen att då man gör det här, när man syndar öppet, så tyder det på att man tar lätt på synden. Alltså man tar lätt på det här med att Allah har förbjudit och Allah har tillåtit. Man har ingen respekt för Allah Ta'ala. Utan man liksom tar väldigt lätt på den här saken. För det har också nämnts i en hadith att om man har syndat så ska man inte prata om synden. Imam Malik berättar från Anas, från Zaid ibn Aslam radiyallahu anhum, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: den som faller in i några av dessa orenheter, alltså synder, faljestatir bisitrillah, låt han då dölja sin synd med Allahs skydd. فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِلَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. För den personen som visar vad han har gjort kommer vi att straffa enlighet med Allahs bok. Alltså så länge du inte talar och erkänner synden så får du ingen straff för den i det här livet. Men om du gör det öppet så måste man etablera straffet på personen. Så personen som har syndat döljer synden och gör tauba för synden. Men om han går och berättar och erkänner det, så måste man straffa honom. En annan punkt som vi talade om var det här med de olika faserna på hur man ska förbjuda det onda och påbörda det goda. Vi sa att det finns tre faser. Vem kommer ihåg? Man måste man kunna. Om du ser en synd så finns det tre olika sätt som man kan eller kanske inte kan förbjuda den på. Dagi. Om man kan ska man avlägsna synden med handen. Om man inte kan med sitt tal. Om man inte kan så måste man, eller i vilket fall som helst, så måste man hata det med hjärtat. Och det här är den svagaste formen av iman. Och det här med att ändra med handen, vi sa att det gäller folk som har möjligheten, som har auktoritet. Ledaren i landet, chefen på jobbet, mannen i hemmet och så vidare. Han ändrar på synderna som begås med handen, han tar bort dem. Som att ta sönder, hälla ut alkohol, slänga narkotika, ta sönder statyer, riva sönder bilder och så vidare. Det gör han för han har auktoriteten att göra de här sakerna. Och ingen kan hindra honom. Som till exempel Musa a.s. När han kom tillbaka till Bani Israel och de hade dyrkat kossan. Gjorde en kalv av guld. Så Musa a.s. Slängde den här statyn i havet. För han var deras ledare. När profeten s.a.s. kom in till Mekka. Och kom till Kaaba. Vad var det första han gjorde? Ja. Han förstörde statyerna. Ja al-haq wa zahaq al-batil. Han sa sanningen har kommit och falskheten kommer försvinna. Innal batila kana zahuqa. Och hadithen om Isa alayhi salam, att när Isa kommer tillbaka så kommer han att bryta sönder korsen och döda grisarna och så vidare. För han har makten, han styr. Då kan han göra de här sakerna. Men att du går och bryter sönder alla kors som du ser, som folk har runt halsen och som finns på kyrkorna, det kommer leda till stor ondska. Profeten sallallahu alaihi wasallam en gång såg en man som hade en guldring. Han slet av ringen och slängde iväg den. Det är någonting som är förbjudet. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade förstöra allting som liknar kors i hans hem. Allt som liknande kors förstörde han i sitt hem. Och när han kom hem en gång och såg att Aisha radiyallahu anha hade hängt upp gardiner som det fanns bilder på, så blev han arg och tog ner dem. Och sen så tog man sönder dem och gjorde kuddar av dem som de satt på. Så han såg något fel i hemmet, han ändrade på det. För han hade auktoriteten att göra det. Och det här också är viktigt, att man gör det om man har möjligheten. Om man inte har möjligheten så kan det leda till någonting större, någonting värre än själva synden. Som Sheikh Fawzan, han sa till exempel, jag höll en dars häromdagen. Han sa att förstöra gravar som är upphöjda, monument som finns över gravar där folk gör kyrk. Som privatperson så kan du inte gå och göra det. För han säger varför? De kommer att bygga en ännu större monument över graven och ännu starkare. Och kanske ha ännu mer fiendskap mot folket av sanningen. Men om man är ledare, hallas, hämta bulldozer, ta bort den. De kan inte bygga upp den igen. Kan aldrig bygga upp den, så länge hans ledarskap finns kvar. Och han sa exempel på det här, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab i Saudiarabien. När han först kallade folk i Uyayna, tror jag. De dyrkade en grav, Zaid bin Khattab. De dyrkade hans grav. Men det enda han kunde göra, för han hade ingen makt, det var att han gav nasiha, han gav råd. Gör inte så, det är kyrk och så vidare. Men sen, när han fick en ledare med sig och han fick makt, då rev de graven. Och fram tills idag har ingen byggt upp den igen. Så det är det här vi menar med att man ska inte göra någonting som kanske leder till någonting värre. Förstår ni? Du ser det som bra, men resultatet kanske är någonting värre. Och därför säger Ibn Taymiyyah också en fin sak, han säger: ingen person får avlägsna någonting dåligt med någonting som är ännu värre. Som att en person till exempel, alltså en vanlig civil medborgare, vill hugga av handen på en tjuv. Eller piska en person som har druckit alkohol. Eller att etablera straffen som finns i islam. För om han gör det här så kommer det leda till kalabalik. Alltså folk kommer börja döda varandra. Och varje person kommer börja slå varandra och säga att han förtjänar detta. Han förtjänar det här straffet. Så det här är saker som endast ledaren ska göra. Det här är till makthavaren. Förstår ni? Så man tar inte lagen i egna händer, det kan leda till någonting värre. Den andra nivån, att man, om man inte kan ändra med handen, så ändrar man med sitt tal. Man ger råd till människan. Och det här gör man genom att lära folk, först och främst, att det här är haram och det här är någonting förbjudet. För en person kanske gör en synd och inte vet att den är förbjuden. Då måste man först och främst lära honom. Och vi kommer här nämna att det finns, man kan säga, fyra olika sätt att ändra med munnen, med tal. Det första är bilin wal lutf. Att man gör det på ett mjukt och ett fint sätt till personen. Till exempel en person som inte vet. Han gör en synd och vet inte. Du säger, achi, det här är något som islam har förbjudit. Jag visste inte heller att det var haram förut. Alhamdulillah, Allah lärde oss och så vidare. På ett fint sätt. Så att personen lär sig. Eller hur? Om en person inte vet, skulle du gå och skrika på honom? Säg taqillah, haram och så vidare. Det är helt fel, eller hur? Utan personen kanske är mottaglig, ger honom råd. Och kanske han accepterar. Och även om han inte accepterar och kanske behöver mer tydliggörande. Vissa människor kanske säger, får jag bevis? Mina föräldrar gjorde så, jag vet inte, jag är osäker. Då kanske behöver lite mer tid, förstår ni? Så det här är viktigt, att man är mjuk med människor. Som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, inna rifqa la yakunu fi shay illa zana. Att mjukhet finns inte i någonting, eller läggs inte till någonting, förutom att det förskönar den här saken. Och mjukhet tas inte bort för någonting förutom att den gör saken ful. Så det är väldigt bra som muslim att man är mjuk. Man har rifq. Och när profeten alaihi wasallam hörde om folk som gjorde saker som var fel, då gick han och sa bland folket, vad är det med folk som gör si och så? Eller vad är det med folk som säger si och så? Han sa inte, varför säger han och han har gjort den här synden? Utan han sa generellt, det finns folk som gör si och så, eller säger si och så. Alltså det är fel. Utan att specificera vilka de är. För att alla ska ta åt sig och att alla ska lära sig. Och att personerna inte ska känna sig utpekade. Taib, det andra nivån med tal är att man kanske måste tillrättavisa personen genom att predika eller att förmana personen. Bil wa'd wa nus wa takhwif. Och skrämma honom för alla straff. Och det här är oftast gällande personer som syndar och vet att det de gör är haram. Du ser någon som dricker alkohol till exempel. Alla vet att det är haram. Hur ska du förmana den här personen? Jo, genom att skrämma honom. Och påminna honom om att han kommer dö. Tänk om du dör i det här tillståndet. Dricker alkohol. Och du nämner kanske de här straffen som finns i nästa liv och så vidare. Och hur dåligt och hur värdelöst det är med alkohol. Du får personen att tänka till. Skrämma honom lite grann. Och det är också viktigt att när man gör det här generellt, att man gör det i hemlighet. Om du ger råd till en människa, så gör det privat. Du går inte fram till en person framför alla hans kompisar och direkt gör bort honom. Ser du så haram och taqillah och så vidare. Utan du säger kom, jag vill prata med dig. Så går du iväg privat och ger personen råd. För om du gör det framför folk, då har du skämt ut honom. Vad han vill, det var ju hans första reaktion. Självförsvar. Då kommer han inte acceptera det du säger. Han kommer säga nej, du stick härifrån eller, och så vidare. Han vill inte lyssna. Men om det är privat, kanske han accepterar lättare. Det här är en väldigt viktig punkt. Att man ger råd till människor privat. Och det nämns från en av Salaf, Suleiman Al-Khawas. Han sa, den personen som förmanar sin broder privat har gett honom nasiha. Och den som gör det framför folk har gjort fadiha. Alltså han har, eller fadahahu. Han har typ skämt ut honom. Så råd ger man privat och inte framför folk. Och Imam Shafi har också sagt liknande fin grej i poesi. Han säger, om du vill ge mig råd, så gör det privat. Och gör det inte bland folk. För att ge råd bland folk är en sorts taubih. Alltså att typ skämma ut personen. La arda istima'uhu. Som jag inte kan acceptera. Och om du inte lyssnar på mitt råd, så blir inte förvånad om jag inte accepterar ditt. Alltså om du inte lyssnar på det här rådet, att ge mig råd privat, så blir inte förvånad om jag inte accepterar din förmaning. Den tredje nivån, att man ibland kanske är hård i det man säger. Om de två första inte funkar, om man har gett personen råd om och om igen och han inte lyssnar och inte bryr sig, då kanske man måste ta i lite grann. Inom islams gränser självklart. Och inte ljuga eller säga saker som är fula och så vidare. Men att man kanske tar i lite med hårdhandskarna. Som Ibrahim alayhi salam sa till sitt folk. Han kallade det till tawhid. Och till slut så sa han, uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ganska hårt ord. Uffin lakum. Ni vet uff. Alltså ett ord som man använder som på svenska uff. Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi. Uff på er och på det som ni dyrkar vid sidan av Allah. Har ni inget intellekt? Och han var ung och det här sa han till sitt folk. Så han sa det här ganska hårt. Och det är tillåtet om de är envisa. Och den fjärde och sista nivån, att man skrämmer personen och varnar honom att man kanske kommer att anmäla personen och så vidare. Och någon dricker, man säger om du inte slutar dricka kommer jag ta dig till amiren och du kommer få pisk, straff och så vidare. Och det här är helt okej. Och vi går vidare till den tredje nivån av att förbjuda det onda om man inte kan med tungan som i hjärtat. Och den här är obligatorisk för alla muslimer. Det finns ingen som inte klarar av att hata synden med hjärtat. Du kan ha en ursäkt att inte ändra på det med handen. Du kan ha en ursäkt att inte ändra på det med tal, att ge råd. Förbjuda, beordra. Men du kan inte ha en ursäkt att inte hata synden med ditt hjärta. Det är en plikt för alla muslimer att hata synder med hjärtat. Det måste man göra. Man måste hata det som är haram, det som är kirk och det som är bidda med hjärtat. Och det finns ingen ursäkt till att inte göra detta. Abdullah ibn Mas'ud, han frågades, vilka är de levande och vilka är de döda? Han sa den personen som inte känner av synder, det är han som är död. Personen som inte känner av synder, det är han som är död. Och det här har också nämnts i hadith. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, som jag nämnt tidigare. Det här med hjärtat. Att man syndar och man får en svart prick på hjärtat. Så länge man inte gör toba, då blir hjärtat vitt igen. Men personen som inte gör toba och syndar och syndar och syndar, han får ett svart hölje kring hjärtat, ett lager kring hjärtat. Och till slut kan han inte längre skilja på rätt och fel. Han ser inte synden som någonting fel. Så det här är väldigt, väldigt farligt. Och man måste då hata alla synder med sitt hjärta. En annan princip gällande al-amr bil ma'ruf och nahy anil munkar är att alltid börja med det viktigaste. Man tar det viktigaste före det som är viktigt. Allt i islam är viktigt. Allt i islam är viktigt. Men man börjar med det viktigaste före det som är viktigt. En väldigt viktig princip. Och vad är det som är viktigast i islam? Någon där bak. Vad är viktigast i islam? Tauhid, mashallah. Och aqida. Tauhid och aqida. Det viktigaste som finns. För det var det som alla profeter började med. Det är det som man blir muslim med. Om man har korrekt aqida, går man till Jannah. Om man har fel aqida och gör kyrk, går man till elden. Så det viktigaste man måste korrigera hos folk, det är tauhid och aqida. Som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde. Och alla profeter, som Allah ta'ala säger, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah säger, vi har sänt ett sändebud till varje samfund med beordringen att endast dyrka Allah och hålla er borta från falska gudar, ett tagut. Det viktigaste budskapet som alla profeter kallade till, det var tauhid. Det viktigaste och det första man börjar med, det är tauhid. Som Allah också säger om alla om profeterna, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Mitt folk, dyrka Allah. Det finns ingen annan gud förutom honom. Ingen annan som förtjänar att dyrkas förutom honom. Och profeten sallallahu alaihi wasallam kallade folk till tauhid i Mekka i 13 år. Innan det att han började att berätta om bönen och zakat och jihad och allting, utan det första och viktigaste i Mekka, det var tauhid i 13 år. Förutom att han kanske ibland förmanade människorna med god moral, hög moral, som att hålla familjebanden, att tala sanning, att vara kysk, att ge tillbaka det man har lånat, att vara snäll mot sina grannar och så vidare. Men det grunden och det viktigaste som han kallade till, det var ett tauhid. Och det här nämnde Sheikh Fawzan. Och ett annat bevis på det här är när profeten sallallahu alaihi wasallam skulle skicka Mu'adh ibn Jabal till Yemen. Han sa, det kommer komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Låt det första som du kallar dem till vara La ilaha illallah wa anni rasulullah. Och om de accepterar detta, så berätta för dem att Allah har förpliktigat 5 böner varje dygn. Och om de accepterar detta, så berätta att Allah har förpliktigat sadaqa, alltså zakat, som ska tas från de rika och ges till de fattiga. Så det, han började med vad tauhid. Och Ibn Hajar säger här att Al-Khattabi nämner, och Al-Khattabi var en stor lärd och han var den första personen som gjorde förklaring på Sahih Bukhari. Han nämner att profeten sallallahu alaihi wasallam började med salah innan zakat. För att zakat är inte obligatoriskt för alla människor, till skillnad från bönen. Och zakat är en gång per år, till skillnad från bönen som är hela tiden. Yani den är viktigare. Så säger Ibn Hajar, det här är ett väldigt fint uttalande. Men, eller för att komplettera det här uttalandet, så säger vi, bada bil aham fal aham. Han började med det viktigaste före det som är viktigt. Och det här är mina talattuf fil khitab. Det här är från alltså, vishet i hur han talade. För om han skulle beordra dem med allting på en gång, så kanske vissa av dem skulle fly. Alltså de kanske inte skulle acceptera. Om man säger, ni måste göra alla dessa saker på en gång. Utan istället, tauhid. Acceptera de tauhid, bönen och så vidare. Och samma sak när vi gör da'wah. Börja med det viktigaste. Och sen det som kommer efter och det som kommer efter. Aqida, salah och så vidare. Du kan inte komma, som vi nämnde sist, med en lång lista till en person som är inte praktiserar. Här är dina 244 saker som du gör som är haram. Ittaqillah, ändra på dem nu. Kommer han acceptera? Ja? Gå till ungdomarna i centrum och säg du gör fel 1, fel 2, fel 3, fel 4, fel 5. Det går inte. Utan en sak i taget. Och tänk er själva. Hur skulle ni reagera om någon kommer till er och bara kör loss? Då skulle ni tänka att jag har inget rätt. Jag är helt. Utan uppmuntra människan. Steg för steg att börja praktisera religionen. Eller att akida och salah och så vidare. Och vi ska nämna här avslutningsvis också den här principen med att man alltid försöker väga upp det goda och det onda. Man kan som ny muslim brinna för religionen och vilja ändra på allting fel på en gång. Men det kan ibland leda till större ont än gott. Och ibland så måste man hålla låg profil och ha tålamod och vänta tills rätt tillfälle kommer. Tills personen klarar av att då acceptera det som man säger. Och ett bevis för det här från sunna är att profeten alaihissalam, han sa till Aisha radiallahu anha: ja Aisha, om folket inte skulle vara nya, alltså nya muslimer, så skulle jag ha rivit Kaaba och sen byggt upp den på Ibrahims grunder, och jag skulle göra två dörrar, en dörr som man går in i och en dörr som man går ut ifrån. Okej? Och den här hadithen finns i Bukhari. Bukhari har som rubrik på den här hadithen: bab man taraka ba'd al-ikhtiyar makhafatan an yaqsura fahm ba'd an-nas anhu fayaqa'u fi ashadd minhu. Kapitlet att en person kanske lämnar någonting bra för han är rädd att folk eller vissa människor inte kommer att förstå sig på det och kommer falla in i någonting värre. Att bygga upp Kaaba på Ibrahims grunder och göra två dörrar är någonting bra. Det är en bra gärning som profeten ville göra sallallahu alaihi wasallam. Men han lät bli. För att folk var nya muslimer. Och det kanske skulle, de skulle inte förstå. De säger: vad är det här för profet? Han kommer och river Kaaba. Ja? Och Ibn Hajar nämner, de lärde här, att för att folk kanske skulle tro att han gör det för att skryta. Lian faridu bil fakhr alaihim fi dhalika. Att han ska de kanske kommer tro att han kommer för att skryta att jag är bäst, jag har byggt en ny Kaaba och så vidare. Så han lät bli för att folk inte skulle förstå sig på det här. Det skulle vara för mycket för folk. Att de kommer och river den heliga moskén. Och sen bygger upp den ännu bättre. Men bara tanken att man har rivit den. Så han lät bli att göra någonting bra. För att folk kanske inte skulle förstå sig på det. Det skulle leda till någonting värre. Samma sak det här med hycklan eller munafikon. Hycklare egentligen borde avrättas. Men varför dödade profeten sallallahu alaihi wasallam inte hycklarna? Othman. Ja, men han visste att de var muslimer. Han visste att de var kuffar. Han visste att de var kuffar. Det var det jag ville komma till. Han visste att de var hycklare. Att de stred mot islam. Men han lät dem vara för att de öppet visade sig vara muslimer. Och om han skulle döda dem, då skulle folk runt omkring säga: kolla, Mohammed dödar sina följeslagare. Förstår ni? Så han lät bli för att det skulle leda till någonting värre. Och Ibn Hajar säger också, baserat på den här hadithen om Kaaba, att vi lär oss från den här hadithen att man ibland lämnar någonting bra i fruktan av att falla in i någonting dåligt. Och samma sak, ett annat exempel som vi kan avsluta med. I Bukhari berättas det från Ibn Mas'ud radiallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade predika kan yatakhawwaluna bil maw'izati fil ayam karahiyatan as-sa'amatu alayna. Han brukade bara predika och förmana oss vissa dagar för han fruktade att vi skulle tröttna. Att predika är inte någonting bra. Att nämna verser och hadither och allting. Det är bra, eller hur? Men om du ständigt gör det, efter varje bön, så står du upp och håller den som en khutba. Efter varje bön i moskén. Vad kommer hända med folket? Kommer tröttna till slut. Det har inte den här effekten som det har om du hör det en gång i veckan till exempel. Förstår ni? Så ibland lämnar man någonting bra för att det kan bli för mycket för folk. Folk förstår sig inte på det och så vidare. Så det här är jätteviktigt att man ibland måste försöka väga upp ont och gott. Om jag nu kritiserar den här personen och säger det här är fel och haram, kommer det leda till någonting värre? Då låter jag bli. Kommer han att lyssna? Jag gör det. Även om han inte accepterar, gör det. Men om det leder till någonting värre, låt bli. Och det här som många inte förstår sig på. De bara ser så där blint. Att kallas haram, haram. Vi förstör det. Vi förbjuder det och så vidare. Ibland måste man väga upp ont och gott. Och vi slutar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.